Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ber tillsammans med psalmistens ord. Låt min muns ord och mitt hjärtas tankar behaga dig. Herre, min klippa och gåtalösare. Amen. Vår predikotext idag, den ligger i Lukas evangeliet. Och det är strax efter den text vi hade några söndagar senare som vi predikade över liknelsen om vingårdsarbetarna. Den här texten kommer strax efteråt när Jesus säger att vi går upp till Jerusalem. Ni minns kanske att den unge mannen hade kommit fram till Jesus och frågat vad han ska göra för att få evigt liv. Och det är orsaken att berätta den här liknelsen. Ni kanske också minns hur texten talade om det första ska bli det sista och det sista ska bli det första. Och det var förklaringen i liknelsen att berätta. Hur Jesus förmanar och varnar sina lärjungar att inte söka sitt här i världen. Utan de ska söka det som Jesus har att erbjuda. Ha det som sin största skatt i alla livets skeden. Han säger att vara rik och girig här i världen gör det svårt att nöja sig med lotten som lärjungarskapet ger. Han säger att efter att den rika hade gått bort säger han, hur svårt är det inte för den som har pengar att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och de som hörde dess fråga då, att vem kan då bli frälst? Vem kan då bli frälst? För alla kände att de hade rikedomar i mindre eller större mått. Då säger Jesus att det är omöjligt för människor, men det är möjligt för Gud. Då undrar Petrus att de hade ju lämnat allt, säger han. Vad får vi då? Man har följt dig. Då säger han att var och en som har lämnat hus eller hustru eller syskon, eller föräldrar, eller barn. För Guds rike. De ska få mångdubbelt igen redan här i världen. Och sedan evigt liv i den kommande världen. När du hör det här, vad tänker du? Visst finns ett här i världen och ett i den kommande. Det finns två. Och lärjungarna förstod inte hur det här hänger ihop, kan vi läsa på gång på gång. De trodde att Jesus skulle upprätta riket, ett himmelrike här på jorden. Deras mästare var på topp. Han samlade 5000 människor, eller 5000 män plus kvinnor och barn. Det är en enorm skara människor som följde honom. Och Petrus undrar, vad ska de få som har varit med honom från början, när han ännu var obetydlig och liten, som har följt honom. Och ni minns kanske att Jakob och Johannes mor kom fram till Jesus och frågade om hennes söner, hennes pojkar, skulle få de främsta platserna nära Jesus när han kommer till rike. När han blir kung över det befriade Jerusalem eller judarike, som han kallade, som de förstod det, himmelriket och den kommande världen. Det skulle hända efter att han blev kung. Och det här händer strax efter att han säger att han ska gå upp till Jerusalem för att lida och dö. Då ser man hur lite de förstår av det som Jesus säger. De förstockade och förstår inte. De levde med den romantiska bilden om en stor och mäktig teokrati på nytt. Där Messias skulle regera från Jerusalem. Sitta på Davids tron och regera över hela världen. Alla troende skulle vara hans tjänare. Och världen och dess allierade besegrade och förtryckta. Ingen mer skulle kunna förnedra dem eller plåga dem eller ockupera dem. Ni minns vad Petrus sa när Jesus talade om sitt förestående lidande och död för första gången. Som vi läser om i Matteus 16. Jesus förklarar för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida och dö. genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Och att han måste bli dödad och på tredje dagen bli uppväckt. Då tar Petrus honom till sidan och börjar tillrättavisa honom som vi läser. Han säger: Gud bevara dig, Herre. Gud bevara dig, Herre. Det ska aldrig hända dig. Och sen vänder Jesus sig till Petrus och säger: gå bort från mig, Satan. Du vill få mig på fall. För dina tankar är inte Guds utan människors. Då fortsätter Jesus att förklara att lärjungaskapet här på jorden kommer aldrig att vara i ära och glans, utan i kors och förföljelse. Så de kan glömma sina drömmar om ett tusenårsrike där de ska få förtrycka alla fiender till Gud och hans värld. Han säger: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. Och sen säger han: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Människosonen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar. Då ska han löna var och en efter hans gärningar. Det är väldigt klart för oss idag. Vi vet vad han talar om. Han talar inte bildligt. Så låt oss inte heller tro det. Jesus säger om sig själv. Det som Jesus säger om sig själv är inte bildligt, utan det händer konkret. Så det, även det han säger om oss är någonting som är konkret. Att förneka sig själv och ta sitt kors. Det är inget bild eller liknelse, utan det är någonting konkret man gör i lärjungaskapet. Jesu kors och vårt kors står i relation till varandra. Han dog för hela världens synder och vann en evig seger för alla tider. Vi bär ut budskapet om hans segerrika död och uppståndelse till vår värld, till våra medmänniskor. Vi förnekar oss själva och vårt drömlivnadssätt för hans mission och uppdrag. Kosta vad det kostar vill. Lönen kommer sen. Sen när människosonen kommer sin fars härlighet med alla sina änglar, då ska han löna var och en efter deras gärningar. Är det gjorda i försakelse och kors för att förhärliga Kristus, eller i självförverkligande och sökande efter egendom, egen makt och ära? Det är inte så att han heller här vid tredje gången talar konstigt. Men vi läser fortfarande att lärjungarna förstår ingenting av detta. Det var för dolt för dem. De fattade inte vad han menade. De kanske känner igen det, att deras egna tankar och förhoppningar hindrar dem från att se och höra vad Jesus ville säga till dem. Ibland är vi så uppe i våra egna tankar att vi inte hör. När vi läser vidare i dagens text så berättas det att de närmade sig Jeriko. De gick från Galileen som var uppe vid Genesarets sjö. Så gick de ner längs floden Jordan tills de kom till Jeriko. Och mellan Jeriko och Jerusalem så går en vandring ungefär 40 kilometer. Den här vandringen brukar det här pilgrimer ännu gå idag. 40 kilometer lång och en stigning på 1000 meter ungefär. Så Jeriko var under vattenytan och Jerusalem är på 800 meters höjd. Och nu var det bara några veckor kvar tills han skulle dö på korset. Och lärjungarna var förvirrade och osäkra på vad de skulle möta när de kom fram till Jerusalem. Ni minns kanske att Thomas hade sagt innan de gav sig av: låt oss gå, vi också, och dö tillsammans med honom. När han talade om att de skulle gå för att uppväcka Lazarus, som sammanfaller med den här sista resan till Jerusalem. Folkets ledare var fientliga mot Jesus. Det berättas i Johannes evangeliet att de nästan hade stenat honom senast de var där i Jerusalem. Bland lärjungarna fanns det dels en oro över vad som skulle hända, men också en övertro eller en vantro om vad Jesus skulle göra. Det här är bakgrunden. Och det här, på samma sätt som vi idag kan ha 1000 tankar i våra huvuden, så var det här också Jesu huvud när han gick upp till Jerusalem. Hans lärjungar. Och det är nu som vi möter den blinde som hade hört om Jesus. Och Jesus undrar i dagens text vad han önskar av honom. Den blinde hade hört om undren hade gjort. Vi kan läsa om hur blinda ser, lama går, speta ska bli rena, döva hör och döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Det här följde Jesus där han gick fram. Jesus visste vad den här mannen ville ha. Men jag ville ändå höra honom sätta ord på det själv. Vi läste att man berättar för den blinde mannen att Jesus från Nazaret gick förbi. Det här var det politiskt korrekta benämningen på Jesus vid den tiden. När man hörde om Jesus från Nazaret i Judén så fick den att tänka, från Nazaret? Kan det komma något gott därifrån? Då kan vi läsa om Nathanael, hur han reagerar på Filippos ord när han kallar honom profeten som Mose talar om. När han kallar honom för att se honom. I Nathanaels öron skrek Nazaret högst. Det var en ord som betydde ingenting i den mäktiga Judén. Men när den här blinda mannen hör Jesus från Nazaret, så det är ordet Jesus som skriker allra högst i hans öron. Han förknippade namnet med Messias och ropar: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Han hade fattat att Jesus var den utlovade Messias, Davids son, Guds morde, Guds tjänare och Guds son. Det som gick främst, läser vi, sa åt honom att han skulle vara tyst. Vi vet att det här ropen provocerade de judiska ledarna. Och det gjorde det ständigt. Det gjorde dem samtidigt rädda som de blev provocerade. De blev provocerade för att Jesus stämde inte in på deras bild av Messias. Han var ingen stridsherre. Han var inte mäktig. Han var inte stark. Han umgicks inte med dem de hade förväntat sig att Messias skulle umgås med. Och för det andra var de rädda för romarna. Det hade funnits flera Messias gestalter tidigare som hade uppträtt och gjort uppror och blivit snedslagna med mäktig hand av romarna. Så att samla folket kring denna minlösa man var farligt. För det var som att samla får till vargarna. Det slutar bara på ett sätt. Men den här blinde brydde sig inte om vad de sa åt honom. Han ropar ännu högre, läser vi. Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare så frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra dig? Han svarade: Herre, gör så att du kan se igen. Mannen bekänner Jesus som sin Herre. Det är samma ord som vi sjunger varje söndag när vi sjunger Herre, förbarma dig. Det är samma kyrie som den här mannen säger till Jesus. På samma sätt som vi tror och bekänner Jesus som Herre när vi sjunger om hans förbarmande. På samma sätt bekänner den här mannen Jesus som sin Herre. En väldigt klarsynt bekännelse om vem han trodde Jesus var, kom från den här blinde mannen. Och Jesus säger till honom: du får din syn. Din tro har frälst dig. Och genast kunde han se, läser vi. Och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. Om vi fortsätter att läsa så kommer vi fram till mötet med tullindrivaren Sackeus. Och hur Jesus blir gäst i hans hus. Allt det här sker medan lärjungarna oroas och brottas med sina tankar. Och medan Jesu vän Lazarus dör, eller snarare har dött. Och Jesus brottas med sitt förestående lidande och död. Jesus frågar till den blinde mannen: vad vill du att jag ska göra för dig? Kommer som en påminnelse för oss. Att trots Jesu allmakt och allvetande, så vill han ändå samtala med oss. Föra en dialog. Han vill att vi ska tala om för honom vad som trycker och vad vi har på våra hjärtan. Han frågar samma sak av dig idag. Han stannar just vid dig och frågar: vad vill du att jag ska göra för dig? Vad svarar du honom? Vi har oändliga behov av både större och mindre saker som vi önskar oss. Men vi har bara ett som är nödvändigt. Och vi får svara tillsammans med den blinda idag: Herre, gör så att jag kan se igen. Fast vi fysiskt kan se, ser vi ändå inte och missar och tar oss ofta här i livet. Vi glömmer bort vem som styr och som har kontrollen i sin hand. Vi taktikerar och funderar. Vi bygger och planerar. Vi lånar, köper och sparar. Vår framtid verkar trygg. I torsdags vänder på ett sätt allt upp och ner igen. Det som inte var betänkt att skulle vara möjligt eller haft med i beräkningarna slog plötsligt till med full kraft. Ryssland härjar och angriper Ukraina hänsynslöst. Plötsligt är vår frid och vår tilltro till denna demokratiska värld och godhet i världen rubbad. Så på Jesu fråga idag: vad vill du att jag ska göra för dig? Har den blindes begäran blivit mer aktuell? Och Herre, gör så att jag kan se igen. Gör så att jag kan se världen genom dina ögon. Gör så att vi kan se undren som du gjort för oss alla. Och gör dem allt starkare i oss. Och gör så att vi kan lyfta våra seende ögon mot himmelen och vänta hjälpen från dig. Herren Jesus har hjälpt oss när han gick till Jerusalem sista gången. Han har visat oss att han bryr sig om enskilda människor. Gång på gång. I Nya Testamentet läser vi om flera tillfällen när Jesus stannade. Vi läser bland annat om när han måste ta vägen genom Samaria för att träffa en samaritisk kvinna. Där frälste otaliga andra. Han stannade vid den blinda i dagens text. Och strax efteråt så stannade han vid trädet där Sackeus satt och måste besöka hans hem. Vi kan läsa om hur Jesus grät vid den döde Lazarus grav innan han uppväckte honom. Och han grät över Jerusalems ofrid innan han besökte vännerna i Betania och gav dem frid. Den frid de behövde. Jesus gick de tunga stegen den sista kvällen ut från den övre salen och överlämnade sig till att hånas och bespottas av judarnas ledare, torteras och korsfästas av romarna. När allt det här skedde visste Jesus att hans egna slet sönder i sina bröst av förtvivlan, vilket ökade hans ångest inför den brutala döden som låg framför honom. Han svettades blod i ett semanörtagård för vår skull. I allt tänkte Jesus på det sina. Ännu när han hängde på korset bad han Fadern förlåta sina bödlar och gav sin sörjande mor ett nytt hem genom den lärjunge han älskade. Det stora för oss idag är att allt detta som han gjorde tillhör också oss. Så när han frågar av dig, vad vill du att jag ska göra för dig? Så sträcker han ut sina genomborrade händer för att hjälpa dig. Du är hans. Köpt med hans eget blod när han dog för dig på korset. Du har genom honom löftena om att han alltid ska vara med dig alla dagar in till tidens ände. Och att ingen ska kunna skada dig utan er faderns tillåtelse. Du har löften om en ljus och underbar framtid. Men den går genom korset. Det ljusa och underbara är framtiden i den himmelska tillvaron. Då har vi korset och löftena att hålla oss till. Vårt kors är en följd av Jesus och hans och vår tro på honom. Och det uppdrag han gav oss. Vi frälsar ingen genom vårt kors. Vi räddar ingen genom vårt kors. Vi är alla frälsta genom Jesus Kristi kors alena. Och vad han gjort i sitt lidande och sin lydnad för oss i vårt ställe. Men utan efterföljd, utan att bära korset, följer vi inte Jesus. Och då finns heller ingen lön eller evighet i himlen som väntar oss. Vi behöver inte vara oroliga eller undra i dessa tider om Gud har glömt oss. Jesus har fortfarande all makt i himlen och på jorden och har fortfarande kontroll över det som sker. Inte ett hår ska böjas på era huvuden, säger Gud löfte om i samband med dessa förutsägelser. Han har förutsagt det vi ser framför våra ögon och vi kan vara trygga. I Lukas evangeliets 21 kapitel säger han att folk ska resa sig mot folk och riken mot riken. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest då den ena platsen, på den ena platsen efter den andra. Och skrämmande syner och väldiga tecken från himmelen. Sen talar han om förföljelse av de troende och Jerusalems förstöring som började 70 och fullbordades 130 efter Kristus. Där det blev totalt ödelagt hela Jerusalem. Han skriver också, säger också att tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska folk gripas av ångest och stå rådlösa vid havets vågor och dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen. För himmelens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men så säger han till oss. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. För den som kämpar med oro och ångest mot köttet och begärelser, eller mot otro och förtvivlan, säger Jesus de här orden. Räta på er, för er befrielse närmar sig. Det kommer en befrielse från allt som binder dig här, som plågar dig nu. Och en befrielse till något som vi inte ens kunnat tänka eller drömma om eller önska oss. En sådan befrielse väntar oss. Din befrielse som närmar sig är outsäglig stor och den är evig, utan slut eller förminskning. Så var fri, du friköpta själ. Jesus kommer snart, säger han i uppenbarelsebokens slut. Och vi ber tillsammans med uppenbarelseboken. Ja, kom, Herre Jesus Kristus, kom. Amen. Vi ber. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som i sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Må hans helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.